Välkommen till Det gränsar till galenskap.
Författarpoddarnas motsvarighet till Quaalude.
Jag är författaren.
Jag är översättaren.
Jag är den närvarande deltagaren.
Jag är narrativet.
Jag är inkräktaren.
Och idag börjar vi med ett citat. My pain is constant and sharp, and I do not hope for a better world for anyone. In fact, I want my pain to be inflicted on others. Orden tillhör såklart Patrick Bateman, protagonisten i Bret Easton Ellis chocksuccé American Psycho från 1991. Och frågan är om någon roman fångat det västerländska samhället lika brutalt som just American Psycho. Det var som om Bret Easton Ellis kanaliserade, eller kanske snarare koncentrerade, hela 80-talets vurm för sex, pengar, framgång, begär och droger i en enda karaktär. Resultatet, den märkesfixerade finansmannen och sexmördaren Patrick Bateman, chockade världen. Men ämnet var inte nytt för Bret Easton Ellis. Redan 1985 hade han debuterat med en tunn skildring av några ungdomar i Los Angeles i början av 1980-talet. En skildring lika cynisk och nihilistisk som en Nietzsche på speed. Bret Easton Ellis blev litteraturens bad boy, en mörk stjärna om man så vill, en djävul förklädd till författare. I roman efter roman utforskade han människans nattsida i ett samhälle som verkade ha gjort egot till alls slutpunkt. Sen blev det tyst. 2010 kom romanen Imperial Bedroom och sen inget mer. Förrän förra året, 2023, när han plötsligt återkom med en stor roman som verkade innehålla allt från hans tidigare författarskap. Och ändå inte. The Shards, skärvorna, var någonting helt nytt. Plötsligt fanns en lekfullhet, en värme och en nostalgi som inte funnits där tidigare. Samtidigt som mörkret var sig likt. När fan blir gammal blir han religiös. Idag ska vi prata om skärvorna. Och med oss för att göra det har vi ingen mindre än den svenska författaren, Johan Nilsson. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Han är faktiskt författare också.
Det är han också.
Han, jag pratar om dig. Ja, Johan,
Jag tänkte bara som en instart på det vi faktiskt är här för att göra. Vill du säga något om själva romanen, Skärvorna? Vad är det för roman? Vad handlar den om?
Ja, för den som inte har läst den så utspelade den sig 1981 i Los Angeles bland en massa väldigt rika ungdomar som inte har några fasta hållpunkter i sitt liv, kan man säga. Så de driver runt, har ingen föräldrakontroll, tar jättemycket droger och har konstiga skumma förbindelser med konstiga skumma typer. Men den är skriven ur ett perspektiv av en man som är över 55 eller så, som berättar om sin ungdom. Det kanske kan räcka som nu.
Mm. Vi kommer att prata mycket om romanen och försöka dissekera den på alla bredder och längder man kan tänka sig. Men jag tänkte att vi skulle börja med att köra ett varv och fråga oss vad vi har för förhållande till Bret Easton Ellis. Ska vi börja med dig, Johan, eftersom du är vår gäst?
Ja, jag hade bara läst hans debut då, Noll att förlora som den heter på svenska. Och tyckte inte den var särskilt bra. Jag läste den när jag var ung. Det var tilltalade inte mig alls, väldigt sådär. En person som vill vara otroligt cool och blasé och liksom inte chockas av någonting eller så. Också det här kokainet som kom väldigt mycket då i 80-talet. För mig var det ganska ointressant. Men jag läste den för den var ju väldigt upphåsad. Och sen har jag sett kanske en tredjedel av American Psycho på film. Vilket har att göra med att jag tål inte att jag avskyr alla skräckfilmer och blod och allt sånt där. Jag är så lättsuggererad så det räckte för mig att förstå vad den handlar om och det du berättar om kritiken mot kapitalismen och sådär, det verkar ju på många sätt genialt att gestalta det på det sättet, men jag vill inte se det eller läsa det.
Då blir man ju jättenyfiken. Varför sa du ja till att översätta den här tegelstenen som det faktiskt är och som också är skriven i samma anda som American Psycho och Less Than Zero?
Alltså dels för att jag är en översättare som behöver uppdrag och det var ett intressant uppdrag av en intressant författare. Så att dels är det ju bara ett jobb så att säga. Och jag visste ju inte vad den skulle innehålla. Sen är den ju inte riktigt så, nu har jag inte läst det, men den här innehåller ju så otroligt mycket mer alltså. Mm. Otroligt mycket bredare. Men jag la väl lite honom åt sidan som en liksom amerikansk kultförfattare liksom, som inte riktigt tilltalade mig.
Mm.
Ja, vi kan gå in mer på det
sen. Ja, vi kommer tillbaka till detta, men vi fortsätter vår runda här då. Martin, Bret Easton Ellis och dig själv.
Ja, jag har läst ett par böcker av honom innan. Jag har läst Lunar Park och Imperial Bedrooms. Lunar Park är ju någon sorts gotisk skräckroman nästan som utspelar sig i samtiden. Också mycket kokain. Den var underhållande, minns jag det som. Och Imperial Bedrooms var isande obehaglig. Han har ju en tendens att skriva på det där sättet så att om man inte gillar att se slasherfilmer typ, så gillar man nästan inte att läsa vissa av de saker han har skrivit heller. Det inger mig nästan samma känsla.
Ja, alltså nej, jag har inte läst någonting av honom innan. Jag har sett American Psycho, men det är inte min. Jag är ju som du, Johan. Jag är också lätt suggererad och lätt äcklad och lätt skrämd. Det var inte min påse te riktigt. Och jag hade först tänkt när vi bjöd in dig till podden att jag inte skulle läsa boken för att jag tänkte att men jag kan ju fråga generellt om översättning och vissa frågor kan man ju ställa ändå och bla bla bla. Och sen så pratade du och jag lite, Jessica, och så öppnade jag boken i min telefon i Storytel bara och tänkte att jag kan bara kolla hur den börjar. Och så började den så väldigt bra och så sögs jag in och så tänkte jag läsa lite till. Och sen klämde jag den liksom på... Ja. Men så att det är det första jag läst av honom. Och det är ju inte riktigt min genre kan man säga. Men det kan vi återkomma till.
Mm.
Jessica?
Jag blev tvungen att läsa American Psycho i och med mitt enda översättningsuppdrag professionellt. Jag översatte en roman som hette Våra kemiska hjärtan. Som kom typ 2016. Och det är en ungdomsroman och den var proppfull med popkulturella referenser. Bland annat väldigt, väldigt mycket till American Psycho. Så då blev jag liksom tvungen att läsa den för att kunna översätta de här referenserna. Och kände väl ganska likt Johan och Elin samtidigt som jag också slogs av att det här var en otroligt duktig författare. Otroligt, otroligt skicklig såg jag. Sen var ju innehållet i den i American Psycho som det är. Jag gillar inte heller slasherfilmer. Jag är också väldigt lätt suggererad. Så det var mitt möte med Bret Easton Ellis innan jag nu då läste Skärvorna.
Mm, tack, och själv kan jag väl säga så här, jag har ju en vurm för Los Angeles litteratur, så Less Than Zero är ju liksom, tillhör ju kanon i väldigt hög grad. Det som jag tycker är lite roligt med den och som blir väldigt tydligt när man läser The Shards är ju hur mycket han har inspirerats av Joan Didion. För det nämner han ju flera gånger i den här boken, och om man tittar på Joan Didions roman Lagt kort ligger som heter på svenska och Less Than Zero så är han har kopierat henne väldigt mycket i både stil och innehåll och den här väldigt liksom blasé, lite nihilistiska, cyniska stilen sådär. Så det är lite fascinerande faktiskt att man inte har läst hennes roman riktigt på samma sätt som man läser den här romanen. Du nickar, Martin, det är som du skulle säga någonting.
Nej, jag satt mest och tänkte på den romanen Lagt kort ligger och att det ja, inte så konstigt att den kanske inte jämförs med den så automatiskt även om det du stämmer, för det är en mycket tunnare och mycket mer koncentrerad roman, men när man tänker på det så som du beskriver det så blir det logiskt.
Mm. Ja, men och Less Than Zero är ju inte speciellt tjock och den bygger också på små snapshots, korta bitar som man på något sätt får pussla ihop själv efterhand. Men hur som helst, Johan, om vi ska börja med översättandet här då, utav The Shards. Det här är ju, tänker jag, en väldigt stämningsfull roman och som på något sätt andas väldigt mycket 80-tal och som andas väldigt mycket amerikanskt 80-tal. Hur gör man för att bibehålla den stämningen i ett svenskt 2020-tal?
Ja, alltså det en översättare gör rent allmänt är ju att man läser. Man läser otroligt noga. Översättning är egentligen läsning. Extremt noggrann läsning. Men sen måste man ju ha förmågan då att det man har uppfattat i originalspråket att uttrycka det på svenska också. Hur man gör i det här fallet har jag kanske hjälp av att jag är faktiskt jämnårig med Brett, märkte jag ju då när jag höll på. Alltså det är ju otroligt mycket populärkultur. Och de här filmerna och låtarna och så här, de kom ju samtidigt för mig också. Så att det var på det sättet rätt lätt att förhålla mig till. Det betyder inte att en annan översättare som inte tillhörde exakta generationen inte skulle kunna göra det. Men det gjorde ju att jag behövde inte, liksom, jag kände mig orienterad i den världen liksom. Så det kanske hjälpte. Sen är ju Los Angeles otroligt annorlunda 1981 från vad Borås var 1981.
Det är så alltså.
Så det finns skillnader också.
Ja, men hur gör man då? För jag tänker, den är ju samtidigt en bok som är i väldigt hög grad skriven idag också. Mm. Även den amerikanska versionen. Alltså, hur hittar man den här tonen?
Alltså jag kan nämna först, du nämnde att han är en väldigt skicklig, som jag har bara läst hans första bok som han skrev när han var jätteung och som ju föräldrar var välskriven och så, men det jag märkte när jag läste den här är ju att han är ju närmast en gammaldags 1800-talsförfattare. Mm. Otroligt skicklig och litterär. Och när jag började kolla liksom, ja, men han har ju redan i high school, dels skildrar han ju boken hur seriöst han jobbar redan som tonåring och han går sen på ett college där han läser kreativt skrivande och så vidare. Ihop med Donna Tart bland annat då, som ni kanske... Och det finns en jättebra podd om deras tid på college också. Mm. Så att det var det för, märkte att det, när man tänker så här lite grann, ja, men det är en amerikansk kultförfattare som tar kokain liksom. Men så märkte jag att herregud, vilken otroligt skicklig författare det här är. Och hur väl han skriver. Och då är det första, man känner alltid att man vill göra ett bra jobb naturligtvis. Men jag börjar känna sån här totalt ansvar. Att det här måste... Det är en person som har satt sig ner för att skriva sitt livsverk liksom. Jag kan inte tänka mig att han skriver något i närheten av det här igen. Så det måste på något sätt... Det måste gå fram då. Men du frågar ju hur och det är svårare.
Får jag fråga på det? Nej, men jag undrade just när det gäller musiken. Ja. Ifall du satt och lyssnade lite på de låtarna igen. Så jag tänker att du inte provade alla droger som de använder i romanen. Men musiken tänkte du kanske lyssna på.
Absolut, hela tiden. Det visade sig också att det fanns en spellista redan. Jag tänkte först, det här kan jag göra en spellista sen. Men det finns ju en. Men det är, och framförallt det som jag inte... Mycket kände jag igen, men mycket sån här... en del syntpop, han var ju mycket inne på sån här väldigt kylig syntpop liksom. Mm. Och det var inte riktigt det jag lyssnade på då, så att det har, nej, jag har lyssnat jättemycket.
Nej, för vissa saker känner man ju igen oerhört väl, men den här new wave-grejen kände jag inte igen lika mycket.
Du tänker på de här sekterna som kommer in och så här?
Nej, jag tänkte på musiken när de
pratade. Ja. Vad tänker du på då, så new wave eller det?
Vi får återkomma till det. Ja. Men det är en viss musikstil som han pratade om återkommande.
Ja, nu tänker, new
som
wave.
Är just viss syntmusik.
Nu tänker jag att du sa new age, men new wave är ju absolut. Nej. Det är ju hela den tiden med efter punken liksom. Det är som vi kallar postpunk mycket här i Sverige.
Där fanns det, när det gäller musiken fanns det vissa band som jag tänker var stora här och globalt. Och sen fanns det uppenbart att det är vissa band som är, men den där känner man inte igen alls, tycker jag. Men... det är ju lika stämningsskapande som, ja, men även det här runt allt droganvändande, så är musiken så oerhört bärande, tycker jag, för den här romanen att skapa stämningen.
Men en sak som gör det till ett livsverk är ju att han skildrar ju i filmer och musik och även det han läser Stephen King och Didion nämner han ju hela tiden. Han skildrar ju hela sin estetik men också gestaltar den hela tiden. Hela boken är en sorts gestaltning av allt det han ville skriva på något sätt. Det är otroligt. Han skriver om hur han åker på natten och lyssnar på de här låtarna och hur han känner hur han lever trots sin instängdhet och sådär. Och samtidigt är den texten som han skriver då en skildring som gör att läsaren lever i den här. Och det är en bedrift verkligen.
Det är ju lite intressant det du säger också, för han har ju, och det är ju någonting han skriver om i romanen här också, ofta framställt sig som en mycket mer bad boy än vad han kanske i verkligheten har varit, att han har varit mycket mer dedikerad, mycket mer noggrann, mycket mer planerad och hängiven redan från början i sitt arbete för att bli författare och läst på och sådär. Och det blir ju en rolig effekt här i också hur den här 17-åringen sitter och läser John Didion på rasterna samtidigt som han beter sig som en riktig barnunge på många sätt. Men du, jag funderar, fanns det några liksom stora svårigheter? Var det någonting som var utmanande med översättningen här?
Ja, det fanns många svårigheter. En är att den är så välskriven, men också med så väldigt långa flödande meningar, vilket inte ger sig lika bra på svenska. Ofta standardmässigt kanske man bryter upp engelska meningar ibland om det är mer normalprosa. Men här kände jag att jag generellt ville behålla dem för att behålla det här flödet och så här. Men ibland har jag brytt upp meningar i två. Men det är ju svårare på svenska för man kan inte hänga på nya bisatser med participformer och så där oavbrutet. Utan det kan bli lite kantigare på svenska eller man måste hitta en annan lösning. Men samtidigt vill man ju ha... Jag vet inte hur man kommer rätt. Jag läser ju jättemycket högt.
Mm.
Och den här hade han ju läst in själv också. Så hade man lite nytta av det. Man kunde lyssna lite grann vad han ville ha för rytm. Och så försöker man söka den rytmen på svenska. Så det är ju en sak man gör förutom att hitta alla ord och betydelser och sådär. Och få till är ju att man liksom läser för att höra hur det låter liksom.
Vi har ju faktiskt flera stycken av oss här lyssnat på den svenska inläsningen också, och den är ju, tror jag vi allihopa är överens om, väldigt alltså, melodisk och rytmisk i sin stil. Alltså väldigt behaglig att lyssna på, som liksom, verkligen funkar. Kanske som en 1800-talsroman på det sättet för uppläsning. Så där känns det ju verkligen som att du har hittat en, liksom en ton.
Jag får lyssna på, jag har inte hört den svenska uppläsningen.
Jättefin. Men... Vi brukar ju ha bjudit in översättare hit. Vi är väldigt intresserade av översätteri uppenbarligen. Och det skulle vara lite roligt att höra hur du liksom generellt går till väga när du får ett sånt här uppdrag. Hur börjar du? Hur fortsätter du? Hur slutför du det? Hur ser liksom din arbetsprocess ut?
Jag brukar börja med att läsa noggrant och anteckna jättemycket. Jag har gått från att liksom göra grundligt första version och så liksom som man putsar lite på till att, eller jag har gått mot det att göra en mycket grundligare första version och sen liksom jag sätter mig och läser manuset jättenoga och slår upp alla ord som jag inte förstår, funderar på alla formuleringar, antecknar i manuset jättemycket och sen syftet med det är alltså att när jag väl sätter mig och skriver in så ska jag försöka ha ett flöde då, jag ska inte behöva avbryta dem hela tiden med att slå i lexikon som man gjorde förr i tiden då, eller ja, byta flik och hamna i annat och sådär. Det är klart att man hela tiden stannar upp ändå, det finns svårigheter som man inte har förutsett eller sådär. Men det är min tanke med att liksom man väl sätter sig med fingrarna och skriver så ska man ha det lite i sig och kunna jobba med rytmen och träffa rätt och sådär mer då. Det är i alla fall målet. I början, när jag började översätta så gjorde jag väl mer så att jag tog sida för sida och när det kom ett ord jag inte förstod så slog jag upp det och så vidare. Och det funkar och allting funkar. Men så har jag gått mer och mer mot att liksom på något sätt förbereda mig jättemycket inför själva inskrivningen. Och därmed få en text som är förhoppningsvis lite mer färdig också. Sen går jag igenom den flera gånger efteråt ändå. Och en sak som är jätteviktig att nämna är att man gör ju detta ensam men man har en redaktör. Och i det här fallet, så min redaktör på Bromberg som gav ut den boken heter Lena Palin. Som jag verkligen måste nämna, jag har jobbat med henne innan och den här boken var ju så mycket och så svår. Så vi har ju, vi satt hela förra sommaren och bollade versioner till varandra och ringde till varandra. Och man har alltid en process med en redaktör, men den här gången var den extra intensiv och extra, hade extra mycket hjälp av den eftersom hon är en så duktig läsare och så rutinerad. Så att det är också viktigt att säga att översätta ett ensam jobb, men man har en redaktör och, som man mer eller mindre bollar med.
Har du fått ha någon kontakt med författaren själv?
Inte under arbetet. Alltså jag kan säga att förr, jag träffade honom i höstas när han var här. Inte minst när internet var nytt på 90-talet. Då kunde man typ ha mejladresser till vem som helst sådär liksom, och skriva direkt till dem. Det var lite sådär, ja, det var hela drömmen om internet. Alla kunde kontakta alla. Alltså idag, jag funderade inte ens på hur jag skulle kunna kontakta en författare som honom via agenturer och agenturers representant. Det liksom är omöjligt. Men ja, enstaka författare har ju, ja, på 90-talet hade man kontakt med fler och enstaka har jag kvar mejladresser till och sådär.
Får jag fråga en sak om tidstonen innan Jessica frågar något annat? Vad var svårast att hitta rätt tidston i? För en sak som jag satt och funderade på som jag tyckte var väldigt bra, de säger så här: hej kompis hela tiden till exempel, och det känns väldigt samtidigt man skulle kunna säga, så jag funderar på samma så på 80-talet i Sverige, det blev lite osäker och så här, hur gör man en sån avvägning, för att det, om man skriver så här pratar vi på 80-talet, då är det kanske risk att det verkar föråldrat?
Alltså dels är det inte jättemycket slang och sen, alltså, det är det faktiskt inte när man, när man tittar närmare på det. Men, och när det är det nästan parodiskt i boken också, för det är till exempel när huvudpersonen ska försöka bli kompis med sin fiende, så har de sådana här helt iskalla samtal där de kallar varandra för dude och sådär. Och då blir det ju liksom pinsamt på amerikanska också. Det är så uppenbart att, att de liksom inte kan relatera till varandra. Och,
Är det det du översätter? Översätter du dude till kompis eller ser de något annat där?
Jag svenska? Kommer inte ihåg exakt hur det var på den sidan faktiskt.
Eller ser de buddy ibland?
Nej, man säger de man, ibland. Och, okay. Ja, ja. Det är, så det är ju dels 80-talet, dels är det ju kaliforniskt, vilket är, jag har aldrig varit intresserad av Kalifornien på det sättet, utan mer New York då, om man ska ta. Och för mig, det han tycker är skitcoolt när de har pikétröjor och seglarskor, det är typ de töntigaste kläder jag kan få. Ja,
och den valley-dialekten som, eftersom man bor i San Fernando Valley, är ju ganska anskrämlig också dessutom. Ja.
Men jag, så ett vanligt yrkestrick är att man tonar ner sånt, för man vill inte att det ska sticka ut. För då kan det bli jättetöntigt. Det var något, jag vet att vi hade med, vi diskuterade ordet flyt, att du har flyt eller sådär. Jag hittade flytet och det tyckte vi båda var rätt för tiden. Kompis, nej det är ju lite grann, alltså mannen skulle jag ju aldrig skriva till exempel. Jag skulle aldrig skriva hej mannen, för det uppfattar jag har ju kommit mycket senare. Kompis måste jag uppfattat att det funkade, även om jag minns inte det exakta stället. Men uppfattade du att det funkade?
Ja, absolut. Nej, jag tycker att det här är en jättebra översättning. Jag har inga invändningar. Men det var mer så att jag satt och funderade på, ja men här har det nog gjorts ett val. Liksom, när jag började fundera på översättningen.
För att man tänker kanske, eftersom allting är ju popkultur i boken, så därför tänker man kanske också att det är slang. Men texten är litterär.
Ja. De pratar ju ganska också uppstyrt när de väl pratar med varandra.
Men jag tänker om det finns ju också ett väldigt tydligt metalitterärt inslag i boken, att han, liksom, han skriver från en annan tid och man förstår ju ganska snabbt att det är en lek med litterära genrer och sådana också. Så man kanske är med på att inte alla saker i boken är helt trovärdiga heller. Innehållsmässigt är den ju absolut inte trovärdig emellanåt, men även språkligt då.
Jag satt och klämde på en fråga, men det visade sig vara ungefär samma fråga som Martin hade, alltså just med de här ord, alltså hur man väljer orden på svenska med vissa så här specifika och tidstypiska begrepp och så här. Men sen kom jag på en annan fråga, och du menar alltså att du har träffat Bret Easton Ellis, Johan?
Han var ju i Stockholm i höstas. Och då var jag på en middag som visade sig, jag tänkte det är väl en massa folk, men då var det jag och Brett och Dorothea Bromberg, så det var bara vi tre.
Vilken fantastisk blandning alltså.
Ja, du måste ju berätta någonting om detta.
Ja, dels var det, jag visste inte riktigt vad jag skulle...
Särskilt det du inte kan berätta.
Ja, just det. Men alltså, jag visste inte riktigt vad jag skulle prata med honom om. Ja, det är ju liksom lite, han är på turné i Europa och liksom vallas runt och sådär. Liksom. Han var helt slut efter den här signeringen han hade haft på i flera timmar och sådär. Han berättade hur liksom, en halvtimme in på signeringen, han börjar se sig själv utifrån och liksom inte längre kan relatera till sig själv, utan är någon sorts Bret Easton Ellis-maskin. Liksom. Men samtidigt känner att det är hans plikt att prata med alla och ta ögonkontakt med alla. Och sådär. Och det är lite svårt för mig att relatera. Men det enda jag kunde prata med honom, det var ju texten, för det var också det enda jag kände till. Liksom.
Var han intresserad av det och ställa frågor, eller var han mer så här upp i sitt...
Han var ganska avstängd så, men han, jag tyckte ändå var roligt för han sa ändå, jag vet inte hur mycket han kanske bara rabblar saker som han brukar säga i intervjuer och sådär, men att han hade försökt skriva den här med liksom en mer tonlös och liksom blasé stil och så, men det hade inte funkat, och det var då, för jag sa att det här är mycket som beatförfattare och sådär, att man liksom hamrar på med långa meningar och sen, och det gick det och gick det, jag såg det och... Och han sa det att han hade försökt med andra stilar, men det var när han hittade detta som han hittade liksom rätt sätt att skildra detta. Ja, jag vet inte.
En väldigt praktisk fråga. Det här är ju en rejäl roman på 600 tätskrivna sidor på engelska. Hur pass lång tid tar det att slutföra ett sånt här arbete?
Jag brukar räkna som schablon att man kan göra 100 sidor per månad på normaltext. I det här fallet hade jag ett halvår på mig, så det borde ju vara normalt, men den var mycket svårare än vad jag hade förutsett. Så att jag kunde ha behövt mer tid, och det blev att jag jobbade de sista 2 månaderna så mycket som jag inte gjort sedan jag var ung nästan, så när man inte kunde beräkna. För jag har ju hållit på så många år så jag kan nästan alltid sätta ett schema ungefär liksom. Så det var, alltså hela boken är ju paranoid. Det är mer och mer, man blir ju mer och mer osäker på allting ju längre man läser. Och jag jobbade då 2 månader liksom hela tiden med detta, så jag var ju lika paranoid själv. Man behöver märka dels att man kan översätta sig. Jag måste kanske tänka på att det är någon annan som iakttar mig samtidigt som översätter. Och att det liksom är, och även i konkret, att man, när man går hem, liksom, är det någon efter en? Eller, så att, det var lite grann som att läsa böcker när man var ung, att man blir så uppe i det så att man inte kan komma ur det.
Det är ju verkligen det här, han leker ju mycket med genrer och olika skräckberättelsegrepp, tänker jag också, just det med det dubbelgångaren finns ju, håller han ju på med hela tiden. Alltså, finns den här Robert Evans överhuvudtaget, är det någonting man börjar fundera, eller i alla fall jag börjar fundera på. Och någonstans, det står sådana saker så här, men det står till och med någonstans när han försöker liksom peppa sig till att bli den närvarande deltagaren, att ja, men Robert finns inte, står det inte. Alltså, något ställe står det så här, eller just en av replikerna i början som Robert har när de träffar varandra på ett köpcenter, så säger Robert, när du snackar med mig snackar du egentligen med dig själv.
Just det. Vi kan ju säga då att boken utspelar sig på high school, har ju jättemånga klyschor från typ high school-dramer och sånt här. Och så är det då också den mest klyschiga handlingen, att det kommer en ny kille till klassen som väcker tjejernas intresse och sådär. Och, men då bör huvudpersonen, så här långt behöver spoila ingenting för det här i början, då bör han direkt misstänka att den här nykomlingen är en seriemördare. Mm. Och sen spinns det då mer och mer kring detta. Så, ja.
Ja, men jag tänkte på det när jag läste, alltså när jag var nästan färdig kanske, att det är ju ganska mycket av handlingen, om man skalar bort liksom det inre, eller vad man ska säga, hans egen besatthet och paranoia och noja, och då är det ju ganska så här, ja, det är det snygga lyckade paret som får en slitning, det är det, alltså så här, det är killen som inte är riktigt lika cool men ändå är cool ihop med en av de coola tjejerna, alltså det är så mycket som, det är ganska lite så att säga grundhandling, och sen är det liksom super, vad heter det, massmördartemat eller seriemördartemat och liksom det här andra, men det är ju hans inre som blir den stora grejen, det spännande.
Jag tänker att det är ju den absolut märkligaste coming of age-roman jag har läst. Och jag vill gärna prata lite om alltså det här, det finns ju en berättare, och den berättaren är, som du sa Johan, en äldre man som återberättar sitt liv. Och berättar om sig själv då som 17-åring, och den här 17-åringen heter också Brett Ellis. Och jag har ju tänkt mycket på liksom autofiktion, självbiografiskt eller inte självbiografiskt, men det gjorde jag mest i början av läsningen, och sen så släppte jag det helt och hållet, för att jag uppfattade det som att den här, alltså det är ju the coming of age of an author. Det är ju en författare som växer fram. Och där tänkte jag, alltså just det här med narrativet som den här unge Brett hela tiden återkommer till, och även den äldre. Det är någonting där som jäckar mig på ett helt fantastiskt sätt. Alltså jag tycker bara att det är en kvalitet i läsningen. Men vad är ett narrativ? Alltså han talar ju också så här, den unge Brett, när han berättar, talar ju ofta om att det är författaren som ser saker, gör kopplingar. Och finns de då på riktigt, eller är det liksom en berättelse om hur en författarblick på allting föds och utvecklas? Och samtidigt så är den en high school-roman, samtidigt så är den en slasherfilm. Den har så många nivåer så att man, det är liksom nästan kaninhål att man åker ner här. Vad tänker ni om denna liksom komplexitet?
Jag tänker att han säger ju alltid narrativ som är ett ganska krasst sätt att se över världen. Man kan byta narrativ och så, men det hänger ihop med det som jag uppfattar som kärnan, måste jag säga, och som är väldigt mörk egentligen. Det är ju att huvudpersonen och nästan alla här, de är tvungna att dölja sitt rätta jag.
Just det.
Och det är det som är tragedin i detta. Och det Brett, huvudpersonen, döljer, han är ihop med skolans näst mest populära tjej, är det väl? För eftersom du sa så är ju allting graderat då. Och han är kompis med den mest populära. Och hon är dessutom då sådär jättesnygg och amerikanskt sexig och sådär, och försöker hela tiden få honom ensam och så att de kan kela, eller det är, ja, det är så milda ord skulle han aldrig använda. men han är ju kär i två killar i klassen, så han måste dels undvika att ha sex med sin flickvän, och dels måste han kan aldrig visa sig som han är. Man kan tänka att det här är början på att det borde vara möjligt, men han skriver till att 1981 på den här skolan, i den här miljön, det går inte. Och det är det som är ett enormt mörker, och det är också många andra i boken som är tvungna att dölja vilka de är. Och det är väl också det som gör att man, kan man inte säga vem den är, då får man ju försöka hitta ett narrativ, ett sätt att vara
just det,
liksom.
Just det.
Jag tänker att det finns ytterligare ett lager, och det är ju kanske den 60-åriga Bret Easton Ellis som sitter och tillåter sig att fantisera ganska mycket kring sitt begär också i författarsoffan. Det är väldigt mycket nakna män som är beskrivna med tajta rumpor liksom, om igen. Martin?
Nej, jag tänkte bara, nu svarade kanske Johan på det här delvis, men min tanke runt det med narrativet när du börjar prata om det, Jessica, är ju också att det är ju den här underliggande frågorna som han ställer i början, men hur ska jag kunna berätta det här? Mm. Och då blir ju det, höjer det ihop till det här med det här meta planet. Ja, men jag måste föra in det här. Jag måste föra in de här delarna som vi får hoppas på i fiktion då, helt enkelt. för det är det sätt som jag kan berätta den här utvecklingsberättelsen. Jag, Bret Easton Ellis, som har blivit författare på det här sättet. Jag tror att det är därför han återkommer till det ordet hela tiden också. Och det är ju, får vi också säga, det har vi inte sagt, men det är ju en opolitlig berättare, får man ju säga, i högsta grad. Mm. Jag tror aldrig jag har mött en mer opolitlig berättare än denna. Som också är ett klassiskt drag. Så det handlar ju också om, ja, men vem som berättar påverkar väldigt mycket vad det blir för berättelse. Men men också skulle jag säga någonting om det här med homosexualiteten, och att det handlar väldigt mycket om att dölja sig eller visa sig hela tiden. För det, där är ju, det finns ju en väldigt tydlig koppling mellan det här, eller samspel mellan de döda unga flickorna och den dolda homosexualiteten som är jag tänker att någon psykolog får uttala sig mer om. Men det, den är väldigt tydlig. Det är två starka tabun, och de där kopplas hela tiden ihop. Så det finns ju någonting med det där som det känns som att författaren fortfarande håller på och brottas med. Helt enkelt, ja.
Jag läste en jättefin DN-intervju med Bret Easton Ellis precis då när skärmarna hade kommit här i Sverige. Och även där måste jag säga att jag upplever att rösten som svarar på intervjufrågorna inte heller är riktigt pålitlig. jag tror han säger där någonting i stil med att jag har egentligen alltid skrivit i någon sorts terapeutiskt syfte, och den här gången kom jag närmare än någonsin tidigare. Jag kan inte citera exakt liksom. Men jag tänkte på det du sa nu, Johan, med att en sån viktig och liksom sårig kärna är det här med att man kan inte vara den man är. Och så tänkte jag att det är ju så att den unge Bret Ellis därför lever sitt liv genom andra. Och därför så blir det så oerhört viktigt för honom att skolans liksom populäraste par, han är vän med både tjejen och killen där, om de gör slut, då faller liksom den plattform som han har, liksom där han står på och är någon i mask liksom. Och där kommer ju det här fantastiska begreppet som återkommer in, den närvarande deltagaren. Han pratar ju om det. Idag ska jag vara den närvarande deltagaren. Vem är den närvarande deltagaren? Vad tänker ni om det kontra...
Det är så intressant, för allt det man berättar om den här boken, det kanske är bättre, bra att säga till lyssnaren, det är sånt som skulle stöta bort mig. De här unga rika paren, ja, det handlar om att de snyggaste paret blir inte ihop längre, och sen åker de och surfar ungefär. men den är alltså en fantastisk läsning, fast när man kommer in i den, och det gör man ganska snabbt. Men jag uppfattar alltid att det hänger ihop, den närvarande deltagaren, det är en version av fake it till you make it.
Mm.
Det är att liksom att delta, vara normal och kanske genom det bli normal på något sätt till slut liksom. Att hålla sig uppe på något sätt liksom.
Ja, om man ska koppla ihop det till narrativet så handlar det om att den här försöker underkasta sig de andras narrativ. Eller liksom,
just det.
Så,
just det.
Hur han borde vara som pojkvän. Han är ju fruktansvärt dålig pojkvän.
Verkligen.
Men hans flickvän märker det ju knappt.
Nej, man förstår inte att hon står själv.
Nej, jag tror det är tvärtom. Jag tror att hon också är väldigt medveten om att de två måste ju vara ihop. För annars så faller ju plattformen även för henne. Så det här, alltså just det här. Det här faktiskt på liv och död när det gäller identitet och att liksom få finnas i tonårsvärlden. Det tycker jag är ett jätteintressant tema. Och den här romanen blir ju så oerhört intim jämfört med tidigare romaner av Bret Easton Ellis. Alltså den intimiteten tycker jag är helt fantastisk. Jag menar, det kanske inte ens behöver sägas, men det här är ju hans i särklass bästa bok, tror jag. Kan inte vara på något annat sätt.
Jag tänkte på ett begrepp eller ett ord som jag hade jättestora problem med och som vi diskuterade så himla mycket, och där vi gjorde de sista ändringarna med redaktören. Vi satt på ett café i Stockholm liksom typ 5 minuter innan
innan tryck.
Vad heter det, första versionen där. Men och det är ofta de enkla orden, som namn i det här fallet, som som ju inte bara är, alltså jag hade till slut en lista, inte bara det som är från synonymlexikon, jag skrev upp allt som anknöt till det. För det handlar inte bara om att man du nämnde qualode, eller jag vet inte hur man uttalar det på engelska.
Qualode,
det är en sorts valium typ som de här ungdomarna tar, för de är i alla fall huvudpersonen, han tar inte droger för att tycka att livet är kul och härligt och festa, utan man tar droger för att slippa känna någonting. Och vad var det nu jag började berätta?
Numb.
Ja, just det. Han vill hela tiden vara så här lätt drogad. Mm. Och då är man ju liksom avtrubbad och domnad och så här. Men man är ju också cool. Det ligger liksom något i det, att man är nonchalant. Och den snyggaste tjejen, hon tar alltid någonting så att hon är nedtonad. Så där, liksom. Hon är ybercool liksom. Och det var ett väldigt svårt ord att översätta faktiskt. Även om jag till slut gick tillbaka till bedövning. För att det är ju också så att den här boken uttrycker ju på många sätt, han gestaltar sin estetik, men han skriver ju också att det är så här, när jag såg den här tjejen Susan, det var så jag ville vara. Jag vill ha bedövning visad som en känsla, att det är någonting, ett tillstånd att vara i. Och det är hela hans estetik som han har jobbat med, och särskilt när han var ung då kanske, så därför kändes det som att man slet sitt hår med det här enkla ordet.
För det var så viktigt, liksom, ja, så pregnant.
Ja, ja.
Och det var också, tycker jag, en fantastisk nyckel. Just det, bedövning som det bedövade tillståndet som estetik, tror jag han skriver någonstans. Det var ju så nyckel till American Psycho för mig. Det bedövade tillståndet som estetik, det gjorde ju att den romanen för mig plötsligt växte väldigt mycket i retrospekt.
Jag printade ut 5 rader för att det är det, och det hänger ihop med det här också, att inte kunna visa vem man är och börja följa ett narrativ, för att han är jätteförälskad i en kille i klassen, men han säger bara, det fattar väl att det här inte kan vara någonting. De är ändå ihop, de har sex och sådär, men och då för att skydda sig så säger han liksom, men vem brydde sig? Det var bara bullshit alltihop. Att se saker och ting på det sättet var otroligt befriande. Jag ville bli som Susan Reynolds, den här jättekola tjejen. Och jag ville skriva på det sättet också. Bedövning som känsla, bedövning som drivkraft. Bedövning som skäl för att leva, bedövning som extas. Det är ju hans... Ja. Mm.
Det är liksom essensen, ja, av hela författarskapet. Ja.
Jag tycker det är så snyggt, du var inne på det Jessica med det autofiktiva draget, alltså jag sögs ju in i den för att inledningen handlar om skrivandet av en roman, så som han jämför med att träffa en person som man kanske tänker att man inte borde bli ihop med, och så blir man det ändå, man sugs in i det här. Och det finns ju verkligen redan från början, jag ska gå tillbaka, jag har försökt skriva den här boken innan, då gick det inte, nu ska jag gå tillbaka till den här tiden som var så hemsk. Och ganska länge så kör han ju med ganska så klyschiga liksom cliffhanger-avslutningar på kapitel, det hemska som skulle hända sen och hur det skulle påverka oss för alltid. Man bara, men vad är liksom så här? Och sen upplever jag, och jag tyckte mycket om det, jag upplever att han, när man sen har läst sig fram till slutet, så har ju det där luckrats upp. För att om man från början har en idé om att, ja, men han har hämtat saker från sig själv, eller det finns en autofiktiv ton, eller här finns saker som han har upplevt. Så på slutet i den här, utan att spoila, men den väldigt blodiga scenen i höghuset, så har man ju, då är det borta, då har man ju så att säga gått ett fullt varv, upplever jag, ni får gärna hålla emot, men man har gått liksom till 100% fiktion, men jag tycker att det är en väldigt snygg rörelse genom texten.
Och liksom i anknytning till det så tänker jag att den här romanen har ju ett antal upplösningar under slutets gång, liksom under avslutningens gång. Och det är en av få gånger när jag har läst en roman, för oftast upplever jag att författare skriver slut på slut på slut, och jag gör det själv också och försöker hitta det rätta och det enda slutet. Men den här romanen måste ha upplösning på upplösning på upplösning. Och jag tänker på, alltså det finns ju det här, det som vi inte har pratat så mycket om, det är ju något det vedervärdiga i att vi har alla de här ungdomarna som de är väldigt ensamma. De har föräldrar som är borta månader i sträck. Det är liksom hembiträden och butlers som ser till att de får liksom enchiladas och värma upp. Han äter typ bara enchiladas, tror jag, Brett. Hans föräldrar de ska rädda sitt kraschade äktenskap och är liksom i Grekland på någon kryssning. De är inte med, de är borta under hela romanen. De finns inte med förrän liksom på slutet. Och vad var det jag skulle säga med detta? Jo, och samtidigt då, det här är liksom en fruktansvärt tragisk verklighet där de försöker orientera sig så gott de kan. Och samtidigt så pågår det ju, så finns det ju alltså en seriemördare som är ute efter just den här typen av ung människa. Och det kommer ju, och där fantiserar ju den unge Brett, och han liksom föreställer sig att det är den här nya klassen, som killen i klassen som är den här seriemördaren. Och sen på slutet, jag ska inte spoila, sen på slutet så kommer det en sista twist som är så tokig, tänker jag. Den är så tokig, så hade inte alla de här 600 sidorna funnits först, så hade jag faktiskt tänkt, ah men vad fan Brett. För den sista twisten är för mig så här, egentligen så är den nja, men jag är så förtrollad, och som du säger Johan, jag är så paranoid så att jag tror på nästan vad som helst. Skickligt, to say the least.
Jag bara tänker att, ja, men för mig så hängde det väldigt mycket ihop med hur han använder det här temat med dubbelgångaren. Liksom. Mm. Så att det finns en väldigt tydlig logik i det. Och sen tänker jag också på varför inte jag läser det som autofiktion heller. Det är ju för just att han har ett sånt kontroll över berättandet. Och en av de saker som jag... Han använder säkert många andra saker, men som han använder på ett väldigt tydligt sätt är ju det här med plantering, som han är väldigt skicklig på att använda och gör det på ett väldigt roligt sätt. Och det han gör så bra med det är att han väntar nästan som man hunnit glömma bort det, men man har inte hunnit glömma bort det. När det gäller den här nya killen som Brett genast börjar misstänka är trålaren, alltså massmördaren, så finns det till exempel en scen i början där, som jag pratade om förut, när de möts på ett köpcenter. Och att den här Robert står och tittar in i ett zoo. Och sen börjar liksom, efterhand så börjar den här seriemördaren är ihopkopplad med att det också försvinner husdjur. Liksom, så att det är massa sådana, hela tiden sådana grejer.
Jag satt också och tänkte på, för huvudpersonens föräldrar har en liten hund. Och eftersom de är i Grekland så måste han se till att den här hunden får gå ut och han måste ge den mat, och det är ett jädra bök. Och så satt jag och tänkte så här, rent litterärt, varför är den här hunden med? Jag orkar inte, varför ska han hålla på? Nej, just det, den är med för att jag ska tänka att när den är borta, när den inte kommer, när han visslar, då ska man tänka nu. Så, det är ju...
Men istället så är det ett annat djur som finns med i början som råkar väldigt illa ut.
Vad säger ni? Johan kände sig paranoid med underläsningen. Jessica, du kände dig paranoid under läsningen. Elin och Martin, blev alltså, ni paranoida?
Nej, alltså, men jag känner att en liten del av min själ har gått sönder. För att jag tycker,
hur då?
Alltså, jo, men det är en varm berättelse, men när vi pratar om så låter det som att nästan att det bara är det. Men det är någonting med den värld han ändå skildrar som är så oerhört cynisk fortfarande. Mm. Och hade inte tonen varit så varm och... berättandet, så hade jag ju inte stått ut med det här, med den här. Men det är någonting i det där som är så oerhört desillusionerat. Som är,
I Los Angeles litteratur...
Desmoraliserande kanske snarare.
I Los Angeles litteraturen så pratar man ju alltid om sunshine och noir. Alltså att det finns två poler som författarna alltid leker med. Och det har han ju tänker jag, väldigt medvetet gjort här. Liksom. Det är den soldränkta poolen och det är seriemördaren samtidigt. Liksom. Elin?
Ja, nej, jag blev inte så paranoid, men jag kände mig smutsig ganska långt efter att jag hade läst färdigt. Alltså, men jag läste de här 600 sidorna på 3 dagar. Jag blev liksom helt besatt. Och det var ju, det är verkligen inte min genre. Så. Och jag skummar ju förbi saker som är för läskiga, för jag vill inte. Det här kassettbandet som kommer, jag vill inte läsa. Och på slutet, jag vill inte. Det är inte så här, då ögnar jag och så bläddrar jag. Men det är ju det hemska. Det hemskaste är ju inte de skildringarna, utan det hemskaste är ju liksom att det är ungdomar som inte, alltså de är ju helt ensamma på ett sätt i den här. De har allting, de har hur mycket pengar som helst, och de har så fina bilar, och de har så, alltså så här, de har tjänstefolk som gör drinkar och förser dem med droger och det ena med det tredje, och de känner alla filmregissörer, men de är ju helt ensamma, bort. Löst ensamma, och det finns ju ingenting. Ja, de kan ju tänka lite på att man ska gå på någon liksom något college, eller man ska kunna bli något eller få skriva, men det är ju tomt och kallt. Det gör ju ont i själen, alltså.
Och det är en av de, alltså, där jag tycker att liksom hjärtat av den här plågsamheten, det är, tycker jag, att den unge Brett växer in i det här som att det heller inte finns något annat val för honom. Han har liksom alla möjligheter, kan man tänka på pappret då liksom. Men han har också inga möjligheter, för att det finns bara den här världen, det finns bara de här idealen, det finns bara den här vägen liksom. Och protesten inne i honom, den skrikande protesten som man inte kan få något utlopp för, det tycker jag är, det är fruktansvärt plågsamt och jätteviktigt. Och på tal om det här kassettbandet, man får, jag ska inte spoila, man får ett innehållet på ett kassettband uppspelat för sig. Tänk er att det regnar och blåser som fan ute, som det gjorde här för ett par veckor sedan. Man ligger och lyssnar på en inläsning av innehållet av det här kassettbandet. En väldigt, väldigt bra inläsning. Jag blev så rädd, så att jag blev alltså kall i hela kroppen. Jag har aldrig upplevt detta. Ingen skräckfilm har kunnat få mig att reagera så starkt. Jag blev så rädd så att jag vågade inte stänga av, och jag vågade inte gå ner på nedervåningen på en kvart efter att jag hade lyckats ta av mig lurarna.
Om det här, Jessica, är den scenen som du aldrig kommer kunna släppa i den här romanen, vad har ni andra för om vi ska avrunda med det liksom, en sak man tar med sig i romanen, det måste inte vara en skräckupplevelse som för Jessica, utan något annat.
Nu sitter Jessica här färdig nu när Martin traumatiserat henne.
Alltså, det är så bra och det är så hemskt.
Vad tar du med dig efter alla dessa månader av paranoia?
Nej, det är nog helhetsintrycket i så fall. Jag kan inte just nu komma på en speciell scen.
Helhetsintrycket, ja. Stämningen, paranoian, ja. 1800-tals...
Och jobbet. Ja. Alltså, det frågar bara när man gör det. Man gör det ju att man tragglar sig igenom det. Man börjar att läsa, och sen efter, ofta man är färdig efter 3 månader eller sånt där, så har man gjort det på något sätt. Det är liksom, man sitter och skriver hela tiden. Det är liksom en, man går igenom någonting som man inte, till slut när man kommer ut på andra sidan så märker man att man har gått igenom det, så att säga. Det låter väl kanske också flummigt, men stämningen är mitt intryck då.
Martin?
Ja, jag håller nog med det som mitt första svar också, hur han får ihop hela den här konstruktionen, att det håller hela vägen och att det är en njutning att följa berättandet. Men också greppet med den närvarande deltagaren tycker jag han har satt väldigt bra.
Elin?
Ja, nej, men jag får nog också säga stämningen och helheten på något sätt. Jag har svårt att liksom peka på någon särskild... Alltså, det här oerhört... Jag har ju förstått att han jobbar så här men inte läst honom innan. Men det här oerhört detaljerade, det varenda bilmärke och varenda gata som han kör på. Och varenda, alltså allt som har en korrekt benämning har en korrekt benämning. Det är aldrig bara, det är inte ens bara en BMW, utan det är en BMW med några siffror efter. Alltså det där, det är liksom otroligt kännbara på något sätt, stämningsfulla.
Och jag som har kört runt mycket i Los Angeles kan ju skriva under på att varenda adress och varenda väg och allting är ju verkligen precis så som de är. Och det jag tar med mig är nog att det här är den optimala Los Angeles-romanen. Den innehåller allt och också allt det av fiktion som Los Angeles är. med filmindustrin och med det här solskenet och med allt det mörka som finns där. Så vill man liksom läsa Los Angeles litteratur, då är det den här man ska gå till.